Halleluja. Med vidlyfta händer sjunger vi halleluja. Det är gott att låta kroppen få bli engagerad i ens lovprisning och tillbedjan. Vi använder våra röster, vi använder våra händer, vi använder våra kroppar, vi använder hela oss för att tillbe den levande Guden och ära honom och hylla honom. Men varför gör vi det? Jo, för att han är värd. Han är värd tillbedjan. Han är värd att ges all ära. Finns ingen som är värd den tillbedjan som Jesus och som vår fader är. Så vi kan aldrig ta i för mycket. Snarare så kan vi bli lite för stillsamma kanske ibland i vår tillbedjan och i vår tacksamhet. Men orsaken till att vi är det är oftast för att vi inte riktigt har koll på vad Gud har gjort för oss. Ja, om vi verkligen hade vetat hur mycket Gud älskar oss så skulle nästan alla här kunna slå en frivolt bara av ren glädje. Ja, inte jag säger det, jag är för gammal. Ja, okej då. Men många av oss, vi skulle bete oss lite annorlunda om det liksom bara gick upp för oss. Hur mycket Gud älskar oss och hur glad han är över dig. Gud, han reser sig från sin tron och han dansar runt i glädjen när han ser på dig. Han frydar sig över dig med jubel. Det är Gud, han gör det. Ja, men inte Gud, han sitter på sin tron och han rör inte en min. Jo, det gör han rör en min. Han är glad. Han är tacksam. Han är så tacksam för dig. Vet du det? Han är så glad för dig. Jag har ett uppdrag den här helgen som Gud har gett mig. Om inte ni har förstått det tidigare så är uppdraget att tala om för folk hur mycket jag älskar dem. Det är min mission den här helgen. Så jag kommer att tala om det ikväll också. Hur mycket Gud älskar dig. Hur mycket han har liksom i sitt hjärta när det gäller dig. Det är så mycket som finns i Guds hjärta när han tittar på dig. Och då tänker du när jag säger så att ja, det kanske är andra du tänker på, men inte mig. Förstår du? För jag är lite speciell. Jag är inte som någon annan. Det är ingen som liksom är så dålig och så usel som jag. Och som kan så lite och så här. Så kan vi tänka ibland om oss själva. Men vet du vad? Kvitta hur du än tänker om dig själv. Så har Gud andra tankar. Jag vet väl vilka tankar jag har för. Nämligen fridens tankar. En framtid och ett hopp. Det är vad Gud har för oss. Så att han inte liksom alls ledsam när han ser på oss. När han ser sitt folk så är han glad. Men vad som kanske gör honom lite bekymrad ibland. Det är att vi inte riktigt kan gensvara på hans kärlek. Och det som kan vara det jobbigaste i en relation i ett förhållande. Det är ju när man inte känner riktigt gensvar från den man gillar, va? Ni vet när man var ung och var störtkär i granntösen och satt och tittade upp i hennes fönster tills tårarna bara rinna för man glömde blinka. Och man liksom var så intagen av den där lilla varelsen. Nu berättar jag om mig själv för jag var kär i granntösen hemma. Hon flyttade in i huset och jag var helt och var sagolik varelse. Det var faktiskt inte Berit men det var innan Berit. Nio, tio års åldern kanske. Och liksom bara. Och liksom. Helt intagen. Och man blir helt intagen av en annan människa. Och man liksom känner. Man blir intresserad. Liksom man går och lovar runt huset. Man känner inte människan överhuvudtaget. Men man går runt huset och kollar. Syns de i det fönstret kanske man går här. Går man förbi på kvällen och det är tänt i huset så kan man se in. Och då kanske man kan se den här varelsen. Man känner den inte. Man vet knappt vem det är. Men man liksom bara, det är bara någonting, va? Ni har aldrig varit där. Jag ser det på er. För ta ett annat spår då. Ni vet precis vad jag pratar om. Att vara intresserad och förtjust i någon. Och man har bara en enda tanke. Hur ska jag kunna få kontakt med den där varelsen eller människan? Hur ska jag kunna liksom koppla på något sätt så att jag liksom känner att vi kan börja lära känna varandra? Och så var det för mig med. Det blev ju lite varmare där fram på vårkanten. Och så började hon öppna fönstret granntösen, Lotta som hon hette. Och vet du vad det är, så satt hon i fönstret och tittade ut. Undrar hon tittar på. Och hon tittar ju på mig givetvis. Och så kände vi liksom att vi var lite intresserade av varandra bägge två. Vi var ju väldigt unga. Det var inte speciellt allvarligt. Men det fanns ett intresse från båda sidor. Och det hände saker liksom igen. Och man tyckte det där var lite kul. Och man gav det mycket tid och utrymme. Och jag tänker så här, när det gäller vår relation till Gud. Hur mycket tid och utrymme får Gud i ditt liv? Hur intressant är Gud för dig? Vad har du liksom, vad känner du när du tänker på Gud? Vad tänker du liksom, ska vi gå på en gudstjänst nu igen? Ska vi gå på möten nu igen? Ja, det ska vi väl göra, för det brukar jag göra. Och min tradition kräver utav mig att jag gör det. Och så har jag ju varit på möte, så kan jag ju gå ut och göra vad jag vill sen. Och liksom, ja. Nej, ni tänker inte så ni heller. Jag väljer fel spår hela tiden här, tror jag. Eller kanske någon har tänkt så. Nu går vi på möte för oss, sen ska vi göra något annat. Vi ska ha mötena 10:00 på söndag förmiddag. Så har vi hela resten av dagen ledig och gör vad vi vill. Nej, så har inte ni tänkt. Nej. Men så finns det de som tänker. Nu är det ju så att Gud bor inte i bönehusen. Så man måste vara där för att möta honom. Men ni förstår vad jag tänker, va? Att gå till en gudstjänst och prisa Gud och hylla honom. Det vill man ju göra när man har en relation. När det är som den där granntösen i fönstret. Nu var hon där igen. Man liksom dras dit. Dras du dit där det finns möjlighet att tillbe Gud och upphöja honom och prisa hans namn. Jag tror man gör det när man känner den kärleken som går ut ifrån honom. Och när den kärleken börjar besvaras ifrån oss, då händer det något i vår relation med Herren som är fantastiskt. Och det är ingenting som man liksom, det är ingen automatik i det att jag blev frälst 1948 och har varit det sedan dess. Det är ungefär som att säga att jag gifte mig 1980 och jag sa då att jag älskade Berit. Och blev det någon ändring så kommer jag meddela det. Det funkar ju inte så. Utan hela tiden så måste man ju jobba på det där att kolla att man har en relation som är bra. Det vet ju ni. Ni är ju en del till och med äldre än mig och vet precis vad jag pratar om. Så att mitt uppdrag i helgen är att tala om att Gud älskar er. Och är väldigt glada över er. Och jag är här för att riva ner eventuella tankebyggnader som kan finnas. Som säger någonting annat om Gud än att han älskar dig. Är glad över dig och vill någonting bra med ditt liv. Om du sitter här ikväll och känner att men Gud, han kan nog inte göra någonting i mitt liv. Han kan liksom inte komma fram i mitt liv för jag har bara strulat till det. Så vill jag bara ge dig goda nyheter idag. Att det är aldrig kört. Det är aldrig kört. När vi är med Gud. När vi börjar räkna med Gud i vår liv. Då är det aldrig kört. Det är aldrig för sent. Du kan liksom aldrig strula till det så mycket. Så att det Jesus gjorde på korset inte skulle täcka det. Det finns inte en möjlighet. Bibeln talar om att... Det finns något som kallas för tankebyggnader. Vet ni vad en tankebyggnad är? Det står i andra Korintherbrevet 10 om tankebyggnader. En tankebyggnad. Det är precis som det säger. Det är något som är uppbyggt i våra tankar. Va? Någonting som vi har fått med oss. Kanske från det att vi var små. Ifrån våra föräldrar. Ifrån samhället vi har levt i. Så har vi fått höra vissa saker och lärt oss vissa saker att så här och så här är det. Och ibland så är det faktiskt så, tro det eller ej mina kära vänner, men vi kan ha fått fel saker in i våra tankar. Och det står så här i Paulus brev till Korintherna, det andra brevet till Korintherna, 10:e kapitlet. Det står i 4:e versen, de vapen vi strider med är inte svaga. Utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Här står det att allt
högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud.
Det finns saker som reser sig mot kunskapen om Gud i vår tid, det vet ni. Det är bara att titta ut i samhället och se hur världen ser ut. Och hur vi lever våra liv och hur vi stiftar lagar och hur det ser ut i samhället. Så ser vi att tankar läggs till nya tankar och vi lever på ett visst sätt. Och vi har ett mönster av att leva som mer och mer går bort ifrån det som var Guds tanke, Guds plan, Guds vilja. Vi ser det på område efter område i samhället. Och idag så är det ju till och med så att om du hävdar en tanke om till exempel att Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är så Gud vill ha det. Det är det som är det rätta. Det är det Gud vill ha. En man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Inte en man och en man ska leva tillsammans. Inte en kvinna och en kvinna. Utan man och hustru. Och om du idag kommer att hävda att det är fel att leva tillsammans i ett homosexuellt förhållande, till exempel. Då tittar de på dig på en arbetsplats och säger, så kan du inte säga. Du är ju fördömande. Och liksom häver ur sig hur intolerant man är. Men de tycker inte själva att de är intoleranta, att inte låta mig få ha en tanke om detta. Jag måste ju också få en tanke i detta. Och jag väljer att ha Guds tanke om detta. Och det ska du också göra. Välj Guds tanke. Det är ett exempel på en tankebyggnad som kan byggas upp i våra sinnen. Och nu sitter det många här och ni kanske tycker att det är lite jobbigt nu när jag pratar om det här. Varför säger han ta upp detta? Tänk om det är någon som anmäler honom och tänk om det blir skriverier. Och ni vet. Varför tänker vi så? Därför att det är en tankebyggnad som bara slår fäste i vårt sätt att tänka. Och då är det så viktigt att få låta Guds ord få beröra våra tankar. Och då står det i Romarbrevet 12 att anpassa er inte efter den här världen. Ja, men det blir jobbigt. Kan bli jobbigt om man inte anpassar sig. Man liksom är lite smidig. Man ska ju vara lite smidig sådär, va? Inte stöta sig och inte liksom få folk att bli irriterade på en. Det är mycket smidigare bara, liksom, bara så här, känna in vart blåser vinden här. Det är smidigare. Men Romarbrevet 12:2 säger att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och det är då vi behöver ta in Guds tankar in i våra tankar. Guds tankar, det är vad han har sagt i sitt ord. Det är hans tankar. Och ibland så kan det vara obekvämt därför att vi har tankebyggnader som har blivit etablerade kanske genom generationer. Och när det kommer då en Guds tanke som liksom går stick i stäv med det så kan det kännas det skaver liksom i oss. Men det är så viktigt att bara förlåta Guds ord för att finnas där. Och säga Gud, det här är vad ditt ord säger. Och jag vill låta mina tankar få vara de tankar som du har. Förvandla mig. Förändra mig. Så att det finns också tankebyggnader när det gäller det här med hur de Gud är. Det var dit jag ville komma. Nu blev det en liten tur här med tankebyggnader och så här. Men det, jag tror det kan vara viktigt. Men just detta, det finns tankar om Gud också. Och jag var inne på det igår med att Gud är... Han är, ja, visserligen har Jesus nu tagit bort problemet, men... Och ni vet, Paulus, han tar upp det här väldigt kraftfullt, det här med att det är bara genom tron du kan bli frälst. För det fanns en del som började säga, ja, det är bra med evangeliet, men tänk på lagen, tänk på liksom det här som vi har ifrån traditionen och så här, tappa inte bort det. Och så började man blanda. Lite evangelium, lite lag. Och då hamnar man i religion. Och då tappar gudslivet kraft. Då tappar gudslivet liksom glädje, frimodighet. Därför att då blir det liksom en blandning. Gud vill inte att du ska blanda, utan han vill att du ska leva utav det rena ordet ifrån honom. Och Paulus han säger att det är bara genom tron som du kan bli frälst. Inte genom gärningar. Guds gåva är det. Och så blev vi ju frälsta. Underbart, du berättade om din frälsning där. Från den ena dagen till den andra. Och sen var det under en lång tid i sammanhang som jag levde i alla fall. Och det är ju samma som ni har levt i vad jag kan se. Så kunde det vara så att man blev frälst. Härligt, underbart broder. Och sen gick det en vecka och så föll man i någon slags synd. Och så kunde man till och med bli utesluten ur församlingar. För att man föll på ett område. I sin nya vandring med Gud. Då fanns det en nåd till du blev frälst. Där fanns nåd liksom för det du hade gjort. Men sen gäller det att du lever bra. Lev ett bra liv. Och då hamnar man i lagen igen. Lev som en god kristen. Så kommer Gud att älska dig. Och du kommer att få liksom bönesvar och välsignelse. Det är inte vad Bibeln säger. Jag säger inte att du inte ska leva ett bra liv. Men jag säger att det är inte det som välsignar dig. Utan du är välsignad. Du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och det är det som gör att du vill hålla lagen. Du vill göra allt det där som vi läser om i Bibeln. Att vi vill följa Gud. Det vill man göra när man har insett att det handlar inte om att jag behöver göra det för att få något ifrån Gud. Utan Gud har redan gett mig allt. Och då kan vi ge honom det vi har. För att kunna leva i en relation som jag började med här så är det så viktigt att kunna för det första inse att man är älskad. Och Bibeln talar mycket om att vi ska älska varandra. Jesus säger att ni ska älska varandra. Älska Gud av hela ert hjärta och älska varandra. Det är det yppersta av buden, säger han. Om ni gör det så kommer allt att ordna sig. Alltså om ni älskar. Och vi sa ju att det är den överlägsna vägen. Det är kärlekens väg. Och då tänker vi så här. Ja, om jag bara kan älska, om jag bara kan älska, om jag bara kan älska Gud. Och jag vill älska Gud. Men du måste inse och vakna över att han älskar dig. Det är en relation han vill ha. Det är inte en kärleksprestation. Det är en relation av kärlek. För vi kan ibland tänka så här att ja, vi ska älska Gud. Ja, nu ska jag älska Gud. Och så springer vi ut och gör en massa saker för vi älskar Gud. Börja med att få en relation med Gud. En intimitet med Gud. Och utifrån en intimitet så, vet ni vad som händer då? Då brukar det komma bebisar efter ett tag. När man är gift alltså. Om man blir intim med sin fru. Så kommer det bebisar. Om det är som det brukar vara. Varför då? Därför att det finns någonting där. Det finns en atmosfär i ett kärleksförhållande och i en intimitet och i en relation där det kan föda saker. När du blir intim med Gud så kan det föda saker som Gud har i sitt hjärta. När du blir intim med Gud och börjar älska Gud och inser att han älskar dig så kan du börja leva ut ett liv som är så mycket mer än de här laggärningarna vi lätt hamnar i. Den här pressen som vi hamnar i. Det är inte så många som känner sig pressade att liksom bli med bebisar. Eller hur? Det går ganska av sig självt. Nästan. Det är liksom. Tycker ni det är jobbigt när jag pratar om bebisar? Nej, men ni vet. Det är inget konstigt. Alla vet hur det går till. Vi tar bilder så att ni kan leva in i vad jag säger. Och intimiteten med Gud, det är inte sex. Men det är en intimitet som är oerhört stark. Och när du blir intim med Gud och inser hans kärlek som kommer mot dig. Att du är älskad oavsett vad du gör eller inte gör. Så är du älskad av Gud. Då kan du leva ut ifrån det. Ett liv. Boom. Jag vet inte hur jag ska förklara det för er. Jag försöker. Jag kommer att försöka ett tag till. Men alltså det här är egentligen bara. Jag har fått någonting i mig. Som jag behöver skicka vidare. Alltså Guds kärlek är så enorm. Oh. Det här med att älska Gud. Vi ska älska Gud och vi ska älska varandra. Och så är det så lätt som att sagt att bara agera, kärleksgärningar. Men när du inser att det är en relation då. Det är där nyckeln sitter. Jag vet inte om många som har trälat i sitt kristna liv någon gång. Jag har trälat. Jag har gjort massa saker för att liksom man har känt det ska man göra. Och är det fel att göra det? Ja, ibland. Det är ju som mitt äktenskap. Ibland kan det bli lite halvträligt. Men hur kul är det? Det är inte kul alls. Det som är jättelätt när man har en relation och är intim kan bli jättejobbigt och trögt när det inte finns. Och då blir det träldom. Och Gud vill inte att vi ska ha träldom. Han har inte gett oss en träldomens ande, så här Romarbrevet 8, utan en barnaskapets ande. En barnaskapets ande. Det betyder att du är Guds barn. Han är din far. Han älskar dig. Därför att du är sprungen ut ur honom själv. Han är en del av dig. Det är precis som jag älskar mina barn. Sitter här på 1, 2, 3, 4. 4. Där stannar vi. 4. Kommer in till imorgon. Det blir 5. Jag älskar dem. Imorgon ska jag ha en träff med dem. Det vet de inte riktigt om än. Men jag ska ha en träff med dem. Jag ska ha ett samtal med er imorgon. Bara så ni vet det. Och det kommer att bli så bra. Så bra. Jag älskar mina barn. Varför då? De är en del av mig själv. Gud älskar dig. För du är en del av honom. Du är en del av honom själv. Så när han ser dig, Pontus. Så han står liksom och hoppar så där. Bete, tror jag. Pontus, där, han är för god, tänker han. Om man bara kunde fatta lite mer om hur mycket jag älskar honom. Det skulle mycket mer ske runt omkring honom. Guds kärlek, han får liksom bara... Det är en kraft. Kärlek är en kraft. Någon som har märkt det? En del säger det är en sjukdom. Förälskelse betraktas som en sjukdom. Man är inte riktigt, man kan inte göra rätta beslut och så här. Men det är en enorm kraft i kärlek. Enorm kraft. Kärleken kan aldrig misslyckas, är det någon som har sagt. Och jag håller med. Så din relation med Gud är så viktig att du vet, att du bara vet att du är älskad. Ibland så har vi som sagt en tankebyggnad om att Gud, han är inte sån som jag nu har förklarat för er. Utan han är den där, jag letar efter ett fel hos dig. Den där Benny alltså. Ser så cool ut, men jag får bara en chans. Ska... Och då tänker ni, ja men så tänker vi väl inte om Gud. Jo, men vi beter oss ibland som om Gud var så. Alltså jag vet att Gud är helig. Han är rättfärdig. Och du skojar inte med Gud. Han ska ta oss på fullaste allvar. Men det hindrar inte att han älskar dig. Så att hans hjärta vänder sig i sig när han ser dig. All hans barmhärtighet vaknar när han ser på dig. Det är så. Guds, han kan inte förneka sig, han bara är så. Vi sa det igår, om vi som är jordiska föräldrar kan älska som vi gör. Och så är vi ju skapade i Guds avbild. Hur mycket älskar inte han? Han älskar dig så mycket. Oj, oj, oj. Jag roade mig i eftermiddag med att läsa Hosea. Pontus, har du läst Hosea på länge? Visst är det häftigt? Alltså Hosea, det är ju gamla testamentet. Jag la snöret där för jag skulle hitta det lätt. Lite småprofeter kan vara lite kinkigt, det vet du. Man vill gärna safea lite där. Jag ska bara vänta på Pontus. Hosea, mycket märklig profet. Gud säger till honom, gå och gifta med en prostituerad. Och det är väl inte det man drömmer om kanske. Men det var vad var Gud sa. Gå och gifta med en prostituerad för att hans äktenskap skulle symbolisera hur Israels folk ständigt bröt med Gud. Ständigt vände sig bort och började tillbe andra gudar. Ständigt lämnade Gud och gick på andra vägar. Ständigt började tillbe andra gudar och offra till dem. Och Hosea, han gifter sig med den här kvinnan. Han får barn med den här kvinnan. Hon är verkligen inte den bästa. Hon är precis som Israel. Otrogen och bara drar iväg. Och går efter det som kan ge henne någonting bra för henne själv. Och när man läser Hosea. Så bara visa lite grann vad som står där. För det är faktiskt ganska häftigt. Om man nu har den här bilden av Gud. Att han är den här domaren som bara vill liksom. Den här gammaltestamentliga guden ni vet. Mycket blod i gamla testamentet. Mycket våldsamhet i gamla testamentet. Och vi får liksom lätt bilden att det är sån Gud är. Men Hosea, han målar upp en bild av Gud som är ganska enorm. I 6:e kapitlet, 6:e vers så står det. Där har folket liksom på något sätt börjat ångra sig. Men det är en falsk ångest, säger profeten. Därför att man börjar liksom med lite gudstjänst och lite offer och så här. Och försöker komma till rätta med sitt förhållande till Gud. Men då säger Gud genom profeten i 6:e versen. Jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Och i kunskap om Gud mer än brännoffer. Jag har min glädje i kärlek. Inte en massa offer, en massa liksom spektakel och en massa liksom former. Jag vill ha en relation med mitt folk. Jag vill ha en kärlek som blir gensvarad till. Det är det han söker. Och läser du Hosea bok så kommer det tillbaka. Hur Gud han söker ett folk som vill ha en relation med honom. Hela tiden handlar det om detta. I 14:e Det finns inte en 14:e så att det var helt fel om mig. Jo då, i sjunde kapitlet så står det i 14:e versen. De ropar inte till mig av hjärtat utan klagar på sina bäddar, säger profeten. De oroar sig för säd och sitt vin. Men de vänder sig bort ifrån mig. De ropar inte till mig av hjärtat. Alltså, vad Gud söker, det är hjärtat. Vad Gud sökte hos Israels folk, det var hjärtat. Det var deras hjärtinställning. Och de söker inte mitt ansikte, säger profeten. Utan de bara oroar sig för sitt vin och sina liksom grödor och det här materiella. De vill ha mina händer. De vill liksom säga, vad kan du göra för mig Gud? Alltså, välsigna mig, hjälp mig. De söker inte mitt ansikte. Och ibland så är vi ju faktiskt sådana att vi söker ibland lätt, liksom, vad kan Gud ge mig? Hur kan han välsigna mig i mitt liv? Kan jag få ett helande? Kan jag få lite materiellt gott? Kan jag få liksom lite välsignelse? Kan jag få en livskamrat? Gud, ge mig, ge mig, ge mig. Men Gud vill framför allt och först av allt att vi ska söka hans ansikte. Hans ansikte. I hans ansiktes ljus. Alltså för att blicka in i hans ansikte. För se in i Guds ögon. Och liksom bara mättas av den kärlek som kommer emot dig. Sök hans ansikte. Sök Guds kärleks glödseld ifrån hans ögon. Ja, men jag har ont i ryggen. Sök hans kärlek. Sök hans kärlek. Låt hans kärlek få konsumera dig. Och när den får göra det. När hans kärlek får konsumera dig. Så jag är övertygad om att mycket av helande, mycket av befrielse, mycket av glädje, mycket av frihet, det kommer att komma utan att du ens tänker på det. Därför att du är helt intagen. Oh, Gud älskar mig! Så är det. Jag får ta en ny sats. Han vill ha en relation. Sök mitt ansikte. Sök Gud av hela ditt hjärta. Det är där det finns ett genombrott. Det finns ett hinder i 6:e kapitlets 10:e vers. Där står det så här. Nej, 7:e och 10:e. Jag har varit lite fel ute där. Men där står Israels stolthet vittnar emot honom. De vänder inte om till Herren sin Gud utan söker inte hans hjälp trots allt detta som händer. Israels stolthet vittnar emot honom. Och ibland är det så, mina älskade vänner, att ibland har vi lite stolthet. Vi har lite stolthet. Ja, det kan vi ha. Får gå ner en bit där. Stolthet, det kan finnas i det mest fromma, ödmjuka, härliga lilla frikyrkosyster. Kan finnas stolthet där med. Hur kan sån stolthet uppenbara sig i en sån liten frikyrkosyster? Ja, till exempel om man har jätteont och då säger man bara, ja men det är bra ändå. Jag klarar mig ändå. Jag behöver inte något helande. Och så har Jesus dött för oss. Betalt priset för oss. Och älskat oss så mycket så att han vill ge oss allt. Nu var det bara ett exempel. Var inte orolig nu om du är en liten frikyrkosyster som har ont i ryggen eller vad det nu är. Utan det kan uppenbara sig på så olika sätt. Eller det kan uppenbara sig på det sättet att om det inte blir som jag vill att det ska vara. Om inte Gud kommer på det sättet som jag har tänkt att det ska komma. Om det kommer en sån här bordus predikant ifrån Håbo och står och vrålar och skriker om Guds kärlek. Då får det vara för mig. Jag vill ha det lugnt och stilla. Jag vill ha det lite värdigt. Då skulle ni inte kallat hit mig. Det blir inte så värdigt då. Men jag hoppas att ni ska känna att det finns ett hjärta. Gud har lagt mig på mitt hjärta. Att han vill att Guds kärlek ska få möta dig. På ett nytt sätt. På ett nytt sätt. I 11:e kapitlet. Där är en överskrift i det kapitlet. Att Guds hjärtelag mot det upproriska Israel. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade desto mer har de dragit sig undan. Åt balerna offrar de. Åt de uthuggna bilderna tänder de rökelse. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog upp dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem. Med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nacke. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Genom Guds hjärta för sitt folk. Och så fortsätter det. De ska inte få vända tillbaks till Egyptens land. Utan Assur ska bli deras kung. Eftersom de vägrar att omvända sig. Svärdet ska rasa i deras städer. Och förstöra deras bommar. Och frossa omkring sig. För deras onda planers skull. Mitt folk är benäget till otrohet mot mig. Det är vad den här boken handlar om. Och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan. Upphöjer ändå ingen av dem. Profeterna kom och sa, sök här, sök här. Men så kommer detta. Fast folket är så här så kommer de här orden ifrån Herrens hjärta. Hur skulle jag kunna överge dig Efraim? Ska jag lämna dig Israel? Hur skulle jag kunna göra med dig som är Adma och låta dig gå dig som Sebuim?
Mitt hjärta vänder sig i mig. Och nu kommer det. Och all min barmhärtighet vaknar. Det är Gud. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Vi tycker vi kan vara barmhärtiga ibland. Men när Gud kommer med all sin barmhärtighet. Wow. Jag tror inte vi fattar det här. Hur stort det är. Att Guds barmhärtighet får komma till oss på det här sättet. Och lite längre i 9:e versen. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Här har ni det. Han vill inte detta. Han vill inte att någon ska känna på hans vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga er fram. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag bland er. Och min vrede, och med min vrede vill jag ej komma. Det är inte Guds vilja. Han vill inte det. Utan han vill komma med barmhärtighet till sitt folk. Detta var i Gamla testament. Där vi ofta har en bild av Gud som väldigt dömande och hård. Och vi läser hela lagen, så är den ju väldigt tuff. Men jag tänkte så här. Lagen är en ganska liten bit i Gamla testamentet. Under en lång tid så hade Gud fördrag med människor. Och han instiftade förbund med det ena efter den andra. När Adam har syndat så kommer Gud gående i lustgården. Och säger, Adam, vad är du? Han söker. Syndan. Han har gemenskap med den som har syndat. För hans hjärta går ut till det som är hans skapelse. Och sen vet vi att en bror slår ihjäl sin bror här, Kain och Abel. Ni vet berättelsen. Gud, han tar till och med hand om en mördare. Se till så att han ska ha någon slags beskydd. Och vi kan se liksom inom Gamla testamentet hur Gud faktiskt handla på ett barmhärtigt sätt mot människor. Men sen kommer en tid då Gud bara känner att nu måste jag sätta en standard. Och då kommer Guds folk och de får lagen. Och lagen, det är alltså en standard för sådan här är Gud. Ska du kunna leva med Gud så behöver du ha den här standarden. Och ni vet, det var ju jättetuffa straff. Alltså om ett barn var uppstudsigt mot sina föräldrar. Lyssna på en nu här. Om barnen var uppstudsiga mot sina föräldrar så kunde föräldrarna ta dem i nackarskinnet ut i porten där de äldste satt. Och förklara att den här, han har jag tillrättavisat många gånger men han lyssnar inte på mig. Och då stenar man honom. Slår ihjäl honom. Det sa lagen. Det var tufft att vara liksom Guds folk på Gamla testamentet. Men å andra sidan, om man visste om det, att om man är uppstudsig mot sina föräldrar så kan man bli tagen till stadens port och bli stenad. Då är man inte uppstudsig mot sina föräldrar. Fasenhet. Nej, men alltså det var väldigt tuffa, alltså dödsstraff på nästan allt. Nej, men allvarligt. Det var riktigt, det var inte kul att leva på den tiden. Men ändå ser vi att David, han bryter mot ett gäng av lagens bud. Vad gör David? Han kastar sig på Gud. Så Gud, min synd är för stor för att jag ska kunna bära. Han omvänder sig. Han inser att han har syndat. Han inser att han behöver nåd. Han kände Gud. Fast lagen fanns med alla kraven, alla buden, så han sträcker sig förbi. Och säger, Gud, jag vet. Jag har missat allt. Och han får möta nåd. Han får upprättelse. Så Gud är en barmhärtig Gud även i Gamla testamentet. Han är kärleksfull.
Men lagen var inte kärleksfull, Anders.
Nej, men det var en standard. Därför att du ska inse att du kan inte genom lagen leva upp så du kan ha gemenskap med Gud. Alla har syndat. Alla har syndat om man behöver 3:23.
och är i avsaknad av härligheten från Gud. Det är bara så. Ingen fixar det. Inte ens den snällaste lilla moster man har. Som aldrig gör något fel och bara gör älskvärda saker. Inte ens hon fixar det. Nej. Utan alla så faller vi till korta. Och så kommer Jesus och fullbordar lagen. Romarbrevet 8. Han fullbordade lagen. Det vi inte kunde utföra för att vi var svaga genom vår svaghet helt enkelt. Det gjorde Gud när han sände sin son i syndets kötts gestalt. Så utplånade han synden. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste. Inte som vi gjort om människan, utan i det himmelska. Gick han en gång för alla och bringade en evig försoning. För vadå? För alla världens synder. Alla världens synder. Du fanns med på korset. Du fanns där, du fanns där, du fanns där. De som ännu inte är födda fanns där. De synder du har begått. De synder du inte ens liksom vet om har han tagit på sig. De synder du kommer att begå har han tagit på sig. Syndens problem är löst. Jesus var och är lösningen. Och nu är inte Gud längre irriterad. Han är glad. Han gjorde själv liksom en sån där, han löste det själv som föräldrar ofta får göra för sina barn. Han bara, jag får fixa det själv. Och det var precis vad Gud gjorde. Han fixade det själv. Gud, han sände sin son. Och han går in och tar hand om problemet. Och så löste de det på Golgata. Ah, så gött. Och därefter finns nu ingen fördömelse för dem som är Kristus, Jesus. Till livets andes lag har Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Åh, vad gött. Jag brukar ha med det här i nästan alla mina predikningar, så ni fick den ikväll också. Därför är det centrum i vår förkunnelse, vad Jesus har gjort för oss. Och därför att han har gjort det, så kan du komma till Gud. Utan att känna, han är nog lite irriterad i alla fall. Nej, han är inte irriterad. Han är inte arg på dig. Ja, men jag är ett riktigt uselt exemplar, Anders. Du skulle bara veta vad jag gör i min hemlighet. Jag skulle nästan tänka mig att jag vet det. Spelar ingen roll. Gud älskar dig i alla fall. Men det är ju inte för att du gör dumma saker eller för att du inte är stolt över dig själv eller så här som han älskar dig, utan det är för att du är hans barn. Och det är först när du kan ta emot den kärleken som inte bygger på att du är så häftig och kan liksom göra så mycket bra saker, utan bara enbart för att du är hans barn och för att han älskar dig. Det är när du kan ta emot den kärleken som du kan börja leva ut ett liv drivet av hans kärlek. Det står så i Johannes, skriver mycket om kärleken. Och om ni älskar mig så håller ni mina bud, säger Jesus. Om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och det är lätt att tänka så här, ja, nu måste jag älska, nu måste jag älska. Och så blir det här kravet igen. Nej, glöm inte bort den här relationen jag pratar om. Att det handlar om att du och Gud hittar varandra. Om du älskar Gud, så har du fattat att han älskar dig. När du har en relation med Gud. Och det talas jättemycket om agape-kärleken, som är Guds kärlek. Alltså Guds typ av kärlek. Den utgivande kärleken som bara, som bara kommer som en flod. Men det står i Johannes 17 kapitlet. Så säger Jesus så här till lärjungarna att ni har ju hittills inte bett om något i mitt namn. Känner ni igen det? Annars så ska vi läsa bara det här. Ifrån 16 kapitlet och 23 versen. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er.
Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Ber ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be fadern för er. Ty fadern själv älskar er, står det här. Eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från fadern. Just det uttrycket är, ty fadern själv älskar er. Det är inte ordet agape som det är långt tidigare här i det här kapitlet och kapitel 15 och 14. Det är oftast agape. Men här är, till fadern själv har fileo. Det är alltså det här vänskapskärleksförhållandet. Och det är ju det Gud vill ha med dig. När du får fileo, feeling brukar vi tala om. Men fileo, det är alltså Guds vänskapskärleken. Du har blivit Guds vän. Du är liksom blivit intagen av, ja visst, Gud älskar mig för att han har en agape-kärlek och den går utan på allt och han är så enorm och han är så stor. Ja, det är han. Men du kan komma in i ett förhållande till Gud och du får en vänskapsförhållande med honom. En vänskapskärlek. Det tycker jag är häftigt. För ibland så tänker vi så här, ja Gud, han är så stor i sin kärlek. Och jag ska försöka älska honom och så här. Men när du har mött hans kärlek och bejakat hans kärlek och besvarat hans kärlek, då blir det fileo. Vänskapsförhållande mellan dig och Gud. Förstår ni vad jag säger? Det var... Detta tycker jag. Jag tycker det är starkt. Alltså att, visst. Det är liksom ett snäpp högre på något sätt. Att bli Guds vän handlar det ju inte grann om. Va? Att bli vän med Gud. Att du och Gud, liksom, ni går tillsammans. Det är bra. Det finns någonting i det som jag tror vi behöver sträcka oss. Alltså sträcka oss efter att få bli konsumerad av Guds kärlek. Och besvara hans kärlek och liksom uppleva att det blir en vänskapskärlek. Det blir en, liksom, ett förhållande dig och Gud. Ni liksom bara, ni kopplar tillsammans. Ni går tillsammans. Och liksom, du behöver inte tänka så här varje dag. Ja visst, jag faller hela tiden. Men Gud kommer med sina agape och liksom allt är bra. Utan det kommer en dag då du inte behöver liksom vandra liksom och känna dig sådär osäker och otrygg, utan du får en stabilitet i din vandring tillsammans med Herren i din kärleksförhållande till honom. Och du liksom, det är ett kompisförhållande. Hur sa jag det? Kompis med Gud. Kan man vara det? Man kan vara Guds vän. Man kan ha fileo med Gud. Alltså fileo, alltså den typen av kärlek. Och gå i armkrok med Gud. Absolut. Och det är det som är så häftigt. Hur länge har vi predikat nu? Jag har en sak till som jag skulle vilja prata om. Men vi kanske ska spara det. Jag tror att vi ska suga på den här karamellen. För jag tänkte tala om att Gud ska inte lämna dig faderlös. Alltså Gud vill bli din far. Du ska kunna ha ett hem. Där du utifrån det kan verka och leva med Gud på ett härligt sätt. Men vi tar inte det ikväll. Jag tror vi stannar här. Med att få bli i Guds kärlek på ett sådant sätt att du får en gemenskap med Gud. Där ni blir vänner, en vänskap mellan dig och Gud. Det är starkt. Tack Jesus. Tack Jesus. Får ni ut någonting av det här som de brukar säga, de här stora predikanterna? Det var. Jag ska bara kolla här så jag inte har glömt något viktigt. Ja. Och som sagt, så mitt uppdrag den här helgen är att tala om att Gud älskar dig. Och det har jag gjort ikväll igen. Och kanske på ett litet annat sätt. Igår var det lite annorlunda kanske. Men temat är detsamma. Och vi behöver bli etablerade i det här. Och tankebyggnader som liksom strider emot det här. Om du liksom känner att det här skaver i din själ. Alltså det skaver i din hjärna. Det jag har sagt. Så får du gärna komma och fråga mig efter. Vad menar du med det? Och tänkte du där?
Men ibland så är ju skavet för att det liksom strider lite grann mot det jag själv har tänkt alla om Gud och så här. Jag vet inte. Men då är det viktigt att bara säga: Gud, hjälp mig så att jag får liksom få tag i det som du har. När det gäller kärleken, hur mycket du älskar mig. Vi kan ju inte fatta detta. Att så älskade Gud världen att han gav sin son. Det är helt enormt. Och jag bara är övertygad om att... en som har fattat det. Jag är så övertygad om att detta som jag får till mig här... Det vill bli en kraft som förlöser saker i ditt liv. Jag tror det finns människor som sitter och har det så jobbigt i sitt liv och i sitt kristna liv och i saker runt omkring som händer. Och du kämpar liksom med olika saker. Men jag tror just detta, att få möta Guds kärlek på ett nytt sätt. Jag tror att de flesta som är här, de vet att Gud älskar. Det är en gammal sanning. Men jag tror att Gud vill uppenbara det för dig. Så du ser det på nytt igen. Och får mötas av hans kärleksglöd ifrån hans ögon. Och liksom mättas av det. Och gå in i en relation med det. Inte för att du ska vara häftig. Inte för att du gör så häftiga saker. Utan för att du är älskad. Där börjar vandringen med Gud. Där börjar det hända saker. Först när du har bejakat hans kärleksinvit till dig. Precis som när man gick runt huset där när man var liten och tittade. Man ville ha ett gensvar. Gud vill ha ett gensvar ifrån dig. Han vill ha ett gensvar ifrån ditt hjärta. Sök hans ansikte. Sök hans hjärta. Ta emot hans hjärta. Fader, jag tackar dig för att du älskar oss så oerhört mycket. Tack att vi får kalla dig för pappa. Pappa Gud. Och jag bara vet att det finns saker i våra liv ibland som hindrar oss att öppna oss för din kärlek. Det finns ibland saker som vi har varit med om kanske från barndomen som gör att det är så svårt. Vi känner oss obekväma. Kanske att krama om våra egna barn. Kanske att krama om vår egen fru. Kanske att visa känslor av kärlek. Det är någonting som vill hindra oss. Och Gud, jag bara ber för den som känner det obekvämt. Att få höra om att man är så älskad och vill bli omfamnad av pappa Gud. Den som tycker att det här känns lite för närgång. Jag bara ber att du ska göra ett verk i människors liv där man känner det bekvämt att bara fördrunkna i din kärlek, Fader. Jag bara ber att din kärlek ska få välla fram till alla syskon som är här ikväll, alla som är samlade här. Och jag bara tackar dig för din nåd och kärlek. Den är så stor. Tack för att du är en god Gud. Tack att du är inte vredens Gud. Du vill inte förstöra våra liv och trycka ner oss. Utan du vill dra oss med kärlekens band. All din barmhärtighet vakna. Jag tackar dig, Fader, att det är sån du är. Det är sån du är. Och hjälp oss att ta det till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.